jag ska ändå säga att hävda att jag har lite så här lite halvrunda är fortfarande prata lite så här bland.
Nu kommer det fram för att du anstränger dig för att inte den här Stockholms komplexet inte ska synas så mycket.
I plead.
Men det hon har blivit lite kockig nu Alice för att det går bra för Miljöpartiet. Så nu kör hon på här liksom.
Men jag hoppas att jag inte har de här vibbarna. För så här,
jag så leta lite.
Ja, då var det säkert ett skämt. För jag har mig veteligen aldrig låtit säga hej, jag är från Falkenberg. Tja, sushi. Nej, jag har inte.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion. Och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcaster får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension efteråt. Och så tycker jag att du ska mejla in mig. Mejla mig på Dilemma.
Hur gör man det?
Mejla in mig.
Jättepaket. Postnord.
Mejla in dig själv. Du kommer aldrig fram och du skickar postnord. Jag ska slippa se dig. Men du kan mejla mig på dilemma@mixmegapol.se. Se panelen sina tips och synvinklar på ditt predikament. Dagens panel består av, ni har hört dem redan skratta, vad trevliga och fryntliga här. Det är Alice Bakunke tillbaka igen.
Ja, äntligen.
Hej.
Äntligen.
Det går bra nu.
Det går väldigt bra nu. Det här är det yttersta beviset för detta.
Ja. Och sen har vi Tobias Persson, veteranen i sammanhanget.
Hej.
Hej, mår du bra?
Jag mår jättebra.
Ja, vad fint.
Du vet inte vilken dialekt du ska prata nu, för du blir innan sändning här så blir du lite... Jag blev lite hånad av Alice för din dialekt.
Kärleksfullt retad för min splittrade
jag
dialekt.
Jag hörde ingen kärlek i det. Jag tyckte det var väldigt hårt.
Det var ett hatprat alltså.
Nej. Det var ett, så här, ett uppmuntrande ifrågasättande att, finna, att du ska finna dina rötter.
Det är bra att du har fler röster. Bejaka det.
Ja.
Lev splittrat. Okay.
Den här rösten som du hörde lite grann, det var en känd tv-röst. Det är Rickard Sjöberg, välkommen.
Tack så jättemycket.
För första gången i Dilemma.
Ja.
Har du hört programmet? Vet du vad det går ut på?
Jag har hört det och jag vet ungefär vad det går ut på. Man ska försöka...
Överträffa varandra.
Hjälpa och vägleda i livet.
Just det.
Ja.
Och Alice är ju ett av de... Det är höjdpunkterna på veckan när hon är här.
Ja.
Mm. Ja, var här förra gången.
Ja, precis. Det var det. Mm. Verkligen. Alltså jag har redan värmt upp Rickard med enorma förväntningar.
Ja.
Härligt. För du har ju ett dilemma, har jag hört.
Ja, det har jag.
Berätta.
Ja, det var så här. För några år sedan så fick jag ett presentkort på en jättefin stjärnrestaurang i närheten av vårt sommarställe på Gotland. Och som ni hör, det är på Gotland. Man är inte där särskilt ofta, utan man är där på sommaren. Och det här gällde i ett år. Vi bommade och går just den sommaren när vi fick presentkortet. Och så gick det här året. Och så kom vi tillbaks då och ville gå på den här restaurangen. Kanske 1,5-2 månader för sent.
Mm. Mm.
Och då ringer jag till restaurangen och säger hej.
Jag... Nej, ringde du?
Ja,
jag skäms redan. Mm.
Jag vill gå. Jag vill... Vad skulle jag gjort?
Nej, men du sa hej, jag heter Rickard, känd från tv. Ja. Det är så att mitt presentkort har ju egentligen gått ut.
Ja, men det var så jag sa. Jag sa så här, jag och min fru, vi vill komma och äta på restaurangen. Och jag har ett presentkort, men det gick ut för 1,5 månad sedan. Hur gör vi? Frågan.
Och de sa, ja, köp ett nytt.
Ja, ungefär. De sa, jag kan inte hjälpa dig. Så.
Nej.
Men ringer vän.
Pratade du med ägaren? Eller pratade
med
du
med ägaren och han sa, det jag kan göra det är att ge dig halva beloppet på det här presentkortet.
Kan jag få det cash? Då?
så kan jag gå någon annanstans. Nej, halva beloppet, för du vet det här, det är skatteregler att göra och det, du vet, det är bokföringsår och det ena med det andra. Och då sa jag, skojar du med mig? Va? Det spelar väl ingen roll. Du har ju fått pengarna. De har ju förräntat sig och mått bra på ditt bankkonto.
Fast du hade ju en tid på dig att
lösa. Ja, lugn nu Alice. Ja. Och jag tänker så här. Det spelar ingen roll om du slänger ut. Det spelar ingen roll om du slänger ut en köpbit idag eller om 5 år. Du har ju fått pengarna liksom.
Mm.
Ja, nej. Jag står på mig. Halva kan du få. Och då sa jag, bra. Då gör vi så här. Jag ger det här presentkortet till mina föräldrar. De får gå hit och äta för halva presentkortsbeloppet. Och jag själv kommer aldrig någonsin sätta min fot på den här restaurangen.
Och sen efteråt, men mina föräldrar kommer göra det.
Ja, det var precis så.
De ska ha bra service. Ja. Lycka till, kocken kommer
och tyckte det var jättetrevligt. Och nu har det gått några år. Och jag går i cirklar runt den här restaurangen. För jag vågar liksom inte närma mig den här ägaren.
Du vill vara konsekvent.
Ja, jag tycker fortfarande att han gjorde fel. Mm. Men jag vill gärna gå på restaurangen. Mm. För den ska vara väldigt bra, säger
så ditt dilemma är...
Hur gör jag?
Det här är ett av de bästa dilemman jag har hört faktiskt. För det här, han brottas med sitt inre. Ja. Det här är en slags stolthet.
Han brottas med magen framförallt, ska jag säga. Ja. Hans inre, han är hungrig. Nej, men...
Vad säger Tobias?
Ja, alltså, det här är väl, alltså, det är två saker. Du var ju rakryggad och sa att det här köper inte jag. Mm. Men ändå verkar du skämmas lite grann att du går i smyg. Jag tror att det är bättre att du går dit rakryggat och sätter dig och bara beställer och tar den fighten, för då är det redan vunnit. Jag tror att...
Nej, jag har inte vunnit då. Eller?
Jo, men att du...
Han visar generösa dig, menar du?
Jag tror inte du ska gå i smyg runt restaurangen, för då har du liksom förlorat på andra halvan av pengarna också på något sätt. Gå dit och beställ och kräv bra service, tycker jag. Mm. Och istället gå dit och bråka lite grann och kräv, kallar du det här soufflé, får jag börja ut igen. Så att jag skulle gå dit och bråka mer, för du har redan skällt i luren, så du visar att du är tuff, du är 2 meter lång, du är en stor kille, fan, gå dit och bråka mer. Du ska inte tassa runt och skämmas, tvärtom, gå dit och kräv bra service.
Du ska inte låta den här killen på restaurangen alltså inskränka ditt liv, för då kontrollerar han ju ditt liv.
Det
tillåter du
det han har gjort.
Han har gjort det, ja.
Och
han
har gått omkring och hoppas han säljer restaurangen så att det blir en ny ägare. Då kan jag gå dit och glömma det här en gång för alla. Liksom.
Jag tycker du ska dit.
Stolthet i detta också. Vad säger Alice?
Ja, men, som den sanna miljöpartistiska politiker är, så tror jag på kompromisser och samtal. Jag tror att du har allt att vinna på att gå till restaurangen. Se till att du är där när ägaren är där. Gå fram till honom och säga: hej, det är jag som är Rickard. Mm. Och då kanske Rickard Hu, han kanske är lite stolt. Han kanske är lite stolt. För du har ju ändå skrikit på honom och varit lite oförskämd och jobbig. Men då säger du att för några år sedan så hade vi ett litet debackel kring ett presentkort. Ja, säger han, det kanske jag minns. Och så här är det. Och så berättar du helt ärligt från djupet av ditt hjärta. Vet du, jag har varit så sur och irriterad på det där. Så jag har gått omvägar runt din restaurang. Och samtidigt har jag hört hur du har smaskat så. Hur alla har talat som gott om dina fantastiska rätter. Och nu är jag här för att jag har bitit i det sura äpplet fastän jag var irriterad.
Och då säger han så här: aha, så nu duger att komma hit.
Nej, det kommer han inte säga då. Då kommer han säga: vad fint. Välkommen, jag ska behandla dig som sonen som har kommit hem.
Och då säger du, Rickard: men vi kommer aldrig besöka dig på Postkodmiljonären.
Vi har strukit ditt postnummer.
Du var nära att vinna 500 000, men jag gick in personligen och strök din adress.
Nej. Men jag tror på att du ska vara, jag tror alltid på ärlighet.
Eller ännu roligare, förlåt, att ni fejkar, ni går hem till hans familj, låter dem vinna sen. Nej, ni får halva summan. Det är så det ska göra.
Okej, känner du att du är redo att ta steget till Gotland och in i den här restaurangen efter att ha hört det? Eller du ska fortsätta gå i lite grann cirklar?
Ja, kanske närma mig lite grann och så tjena först och sen så.
Fast det är ju falsk stolthet. Livet är kort, du kan få en sten i huvudet och bara falla död ner plötsligt. Ska du då inte ha ätit på den här restaurangen?
Men visst hade jag rätt.
Gå dit. Säg som det är, ät.
Jag har pratat med andra restaurangägare och de säger så här: jag skulle aldrig bete mig på det här sättet.
Ja, ja.
Om det står 1 år, strunt samma. 5, 10 år, det gör ingenting. Kom in och käka liksom.
Mm. Och nu har du fått din lilla hämnd här i dilemma. Du har liksom där, på något sätt.
Det kan jag säga att det där vägde tungt.
Det var ditt
tungt,
syfte
faktiskt.
Att komma till det här programmet.
Ja, men det du sa nu, det vägde väldigt tungt. Nu känner jag att jag har fått ut något av det.
Nu är det kokta exklusiva fläsket stekt. Mm, precis.
Precis. Ja, men då så, det känns som att du har benat ut det här problemet.
Ja, tack så jättemycket. Ja.
Tack.
Tack själva, då fortsätter programmet som vanligt. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Ayla. Min 14-åriga dotter har väldigt urringade och utmanande kläder. Jag förstår att jag inte kan bestämma hur hon ska klä sig, men jag pratar med henne om hur det uppfattas. Jag skäms när släktingar och vänner kommer över och ser hur hon ser ut. Men hon bryr sig icke. Hon är inte myndig och jag känner ett ansvar för hennes klädval, men jag kan ju inte tvinga henne. Vad kan man göra som förälder i detta, undrar Ayla. Vad säger Rickard Sjöberg?
Jag känner igen mig.
Ja, jag kände också.
Brukar du också ha urringat?
Ja, väldigt urringat. Och de klagade hemma. Och jag skiter fullständigt i vad de säger.
Stå på dig.
Ja, tack.
Tycker om den här toppen.
Ja. Nej, men det, alltså, jag tror så här att som förälder är man per automatik en bakåtsträvare. Och rädd och lite ängslig att ens barn ska se konstiga ut och bryta ut för långt från mönstret och sådär. Jag fick lära mig att ta det lugnt, Rickard. Det är inte så illa som du tror att det är. Bara för att hon målar upp sin, sina vad kallas de här, Alice?
Eyeliner
lite långt ut på sidan så där. Det är hela världen.
Nej, det är det inte.
Nej. Okej. Nej, men och samtidigt kan jag känna att drar man det längst ut på skalan så finns det ju många grader efter det. Efter eyeliner och efter urringningar och så vidare och så vidare och så vidare.
Utmanande kläder pratas de här.
Ja, utmanande kläder. Och någonstans är man ju de flesta överens, flesta föräldrar överens om att nej, men det där vill jag verkligen inte. Så frågan är, var går gränsen? Man måste på något sätt verkligen rannsaka sig själv och känna, var går min gräns?
Vad är Ayla rädd för då?
Oj, amen, jag är så glad för att Rickard inledde hela sitt svar med jag känner igen mig, för jag kände igen mig i hela hennes brev. Och jag har just det här dilemma, nu är det inte jag som har skrivit brevet, men det kunde varit.
Ayla och Alice är rätt lika.
Ja, precis, eller hur? Jag kanske passade på.
Ayla bara kunkar.
Ja, men jag har ju också fått, jag biter ju mig i tungan. Mm. Jag och min man, alltså en gång när vi kom hem och det var mitt i vintern, hon kom i en jättekort kjol och ett litet linne. Och det snöade, det var iskallt och alla andra gick runt så här i duntäcken. Mm.
är det hälsan och kylan du är rädd för?
Då, nej, men jag kör ju på det. Jag säger ju det. Jag säger så här, oj, det där blir kallt. Det är jättekallt utomhus. Du måste nog ha ett par byxor på dig kanske. Och inte bara gå ut i en t-shirt.
Och vad känner du egentligen då, Alice? Vad är det, är rädd för då?
Men det är någonstans också lite svårt att hantera att den här lilla bebisen har blivit en kvinna. Mm. En kvinnokropp. Och med allt vad vuxenskapet innebär och de blickarna som hon får av andra män.
Men de kommer ju vara så att hon går i urringat eller
jag
inte.
Jag vet, men jag har...
Men är man rädd för att hon ska uppfattas som lösaktig? Och
jag vet,
att,
nej, egentligen inte det. För hon, de har alla ser ju likadana ut. Det är inte bara min unge.
Men är man, liksom, är man rädd för att män ska liksom kunna behärska sig och kasta sig
nej,
över
honom? Nej, det är inte det heller. Det är
blickar. Fast det måste hon förvänja
jag
sig.
Jag vet. Fast samtidigt är det ju så att vi lever i ett samhälle som är väldigt sexualiserat. Mm. Vi lever i ett samhälle där efter höstens alla MeToo-upprop så vet vi hur många som går över gränsen. Där oacceptabla beteende förekommer i större utsträckning än vad vi vill inse.
Då kanske det är det då. Hon alltså känner en allmän oro att man då via, även om alla vet att det är liksom, du har rätt till din kropp och du kan i princip gå klädd hur som helst, ingen ska ändå ta på det om du inte vill. Alla vet det. Men med tanke på det som har pratats om i tidningar och media så kanske mamma känner en oro att hon då ja, till synes ofrivilligt signalerar mer att
hon ska få ett rykte kanske.
Ja, få ett rykte eller att hon kanske är äldre än vad hon egentligen är. Hon kanske inte är så mogen som hon tror att hon är.
Hur ska hon hantera det här då? Vad ska hon göra? Vad ska hon prata med sin dotter? Eller ska hon...
Ja, men samtidigt så ska de ju få klä. Vi lever ju i ett fritt land. Om inte vi i Sverige, om inte unga tjejer i vårt land faktiskt kan få vara hela sig själva. Mm. Få ha tajta kläder för att de tycker att det är snyggt och härligt. Vilket land ska man då få göra
det? Ja, men dra det längst ut på skalan, Alice. Vad händer om du drar det längst ut på skalan? Hon vill gå till skolan med två klistermärken på bröstvårtorna
Nej.
Men det är ingen annan som gör det. Det är väldigt långt ut på skalan. Ja.
Det är väldigt långt ut på skalan, Rickard. Vi vill inte höra dig berätta mer om det här, Rickard. För så långt har vi inte ens dragit.
Nej, men jag vet, var gränsen?
Här var gränsen. Här var lite över gränsen. Här var Rickard Sjöberg.
Ja, men då är det som har stoppat Rickard.
Klistermärken, men, där är gränsen.
Där
säger vi stopp.
Där döper jag. Ayla.
Ge mig den sajten, känner jag. Klistermärken.com.
Nej, men jag, så här, jag har fått lära mig att efter samtal också med andra föräldrar om detta att vi inte ska ge dem dåligt samvete, vi ska inte skuldbelägga dem, vi ska inte få dem att skämmas eller dölja sina kroppar, men att vi däremot ska försöka tala om dem, hur verkligheten ser ut och vad det kan ge för signaler, men också tala om kyla, för det är ju ett argument som faktiskt
funkar. Säg att det är kallt ute. Fast den här sommaren är ett rätt dåligt argument. Alltså. Men, fast, vad säger du, Tobias?
Framförallt, om det är någonting som tonåringar inte gillar så är det tips från föräldrar. Eller så här, måste du gå ut så här? Ja, det ska jag. Och ännu mer än så. In your face. Mm. Det vill säga, det hjälper att säga, måste du gå ut som ett lösaktigt sådär, då gör de det ännu mer. Då kommer klistermärken. Så säg bara, vad snygg du är då. Vad fin du är. Tack. Och sen kommer det gå över eller så blir det ännu mer, men det måste den tonåring få känna själv.
Eller kanske ännu bättre att göra lite inspirerad av Rickard. Vad fin det. Jag går också att ta på mig sådana kläder så kan vi gå tillsammans.
Där har du nyckeln. Då kommer hon att ta på sig. Alltså,
men mamma, det är vinter. Ja, man kan få en överrock av en trevlig person.
Jag tycker så här, å ena sidan så är det förmodligen inte så illa som du som förälder känner och tror. Å andra sidan så är det du som är förälder. du har rätt att styra och vägleda ditt barn och sätta ner foten och säga att nej, klisterlappar, klistermärken är inte okej. Okay.
Mm. Perfect world, Rickard. Mm.
Word, inte world.
Jag försökte vara lite tonig.
Ja, det gick inte alls.
Sen är ju barnen också inte myndiga.
De nej, är de är 14
år. Du är
förälder.
Och föräldrarna bara säger nej, för att jag säger så.
Ja. Det är faktiskt underskattat att man säger min dotter är ute varje natt, vad ska jag göra? Men hon är 14, du får säga nej. Du har laglig rätt att säga till ditt barn.
Men det är otroligt bra. Och kanske Ayla kan bilda en förening och ringa oss. Och så kan vi vara med den också. Så blir vi de bara nej.
Mm. Just det. Nej, gänget.
Nej, patrullen. Ja.
Nix Megapush.
Ragadish.
Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Patrik. Jag har jobbat till och från i gruvan de senaste åren. Men på den senaste firman så vantrivs jag något jävulskt. Jag försöker smälta in under arbetstid men vill inte umgås efter jobbet. Vi ligger ute och får boende av jobbet under veckors tid så de flesta hittar på saker efter arbetspassen. Alla mina kollegor vill vara världsmästare på jobbet och kränkningarna flyger över komradion. En del av mig vill bara packa ihop och åka hem, men jobb med så här bra villkor växer faktiskt inte på träd och det är svårt att få jobb hemikring, skriver han. Ska jag stå ut eller vad kan jag göra, undrar Patrik.
Varför sa du hemikring?
Därför att det står hemikring. Han uttrycker sig hemikring med citationstecken.
Som att det var en smålänning
som
jobbar i en gruva. Jag tycker ju att det är jätteviktigt att trivas på sin arbetsplats. Mm. Och jag förstår dilemmat att pengarna är ju viktiga också här. Mm. Men sätt ett pris på välbefinnandet.
Du är så klok, Rickard.
Alltså det...
Samtidigt kan arbetsplatser och arbetsmiljö förändras.
Det har du rätt i. Ja, är du så klok, Alice?
Vad ni håller på.
Ja. Det är som Gunde Svan kom in. Underbart!
Men jag tänker att Patrik, visst, han ska sätta ett pris på välbefinnandet. Vad är det värt? Men samtidigt så tycker jag att han ska ge sig själv och alla de här galningarna han har runt omkring sig som beter sig illa en chans. Så han ska ta upp det här med sin chef. Kanske är detta den här moroten eller nyckeln chefen behöver för att faktiskt också börja den här stora förändringen. Det är förmodligen fler än Patrik som mår dåligt över de här kränkningarna.
Men att gå till chefen och gola, alltså blir man populär på jobbet då? Ska man inte bara säga det till den som säger kränkningen, det där är inte okej, lägg av med det.
Det kan man ju börja med, men om man ändå överväger att sluta, då är det ju bara att gå balls out. Alltså, så här är det, jag mår inte bra och det här är anledningen. Mm. Kan vi göra någonting åt det? Om inte, tack och hej.
Tobias Persson.
Men det kan vara svårt att bara gå fram till en person om det är liksom 25 som står där och hackar och säger, hör den jävla fjant och sådär. Så
vad är din bild av gruvarbete nu för tiden?
Du, min pappa är murare så jag kommer från en tradition av, kolla på honom. Alltså, det är mycket sådär, det är en väldigt speciell skärgång. Och jag förutsätter att det är samma fast med hjälm i gruvan. Jag tror inte att man står där hej ho. Nej, men alltså det är svårt att säga till en person för då kan du få ännu mer, tror jag, emot dig. Och stå ner i ett mörkt hål och hacka fram grejer, det kan inte vara vad man gör i gruvan. Jag har inte varit med.
Men det är high tech nu för tiden.
Jag håller med om, gå hellre och prata med chefen. Ja. Eller mejla anonymt och säga att...
Nej, inte anonymt.
Tror du inte det?
Nej, för tusen. Nej. Stå upp.
Jag tror att Patrik kan identifiera den i gruppen som han har bäst relation med. Kanske är det chefen, kanske är det någon annan. Men att han i alla fall söker resonera kring vad kan vi göra åt det här.
Och förändras ingenting, då kan man ta... Då kan vi lämna gruvan.
Ja, då kan man.
Men det här är ju en typ av jobb som är oljeplattform och på sjön och sådär. Man kanske jobbar 4-5 månader och tjänar riktigt bra stålar. Och sen så kan man resa eller man kan göra något annat som man kanske vill. Har ni inte bitit ihop någon gång och bara liksom, jag blundar och kör här för jag behöver stålar?
Jag sitter ju här.
Får du betalt?
Vilken död fråga.
Ingen ser mina tårar i radio. De strilar ner över mina...
Har du gjort det någon gång? Alltså, bitit ihop och bara, jag behöver stålarna, jag skiter
självklart. Krånglar. Många gånger. Jag började jobba när jag var 13 i gummifabriken hemma i Hårda.
Gummifabrik.
Som jag har gjort. Ja, vi rensade listor till Saab-dörrar.
Okej.
13 år?
Ja.
Barnarbete?
Ja, precis. Men sen dess har jag gjort mycket för pengar, ska jag säga. Men, och det går ju att göra under en begränsad tid. Ja. Men det går ju inte under en längre tid. Och att Patrik skriver det här brevet är ju ett tecken på att det är på gränsen till för mycket för honom.
Men om det är allmänna glidningar och en jobbig jargong, kanske man ju håller med, kan bita ihop och låta dem hålla på. Men om det är alltså mobbing och kränkning av han, brevskrivaren hela tiden, dagligdags, ja. Då håller jag med. Då kan man faktiskt överväga att sticka. För det är inte värt det.
Men säga till först, tror jag. Ge dem en chans.
Men säg till, stå upp, rak i ryggen, upp med hakan, ut med bröstet.
Var nu kanariefågeln i gruvan? Det är ett engelskt uttryck. Ja, den som varnar.
Ja, just det.
Vi var med på det.
Kanariefågeln i gruvan. Ja.
Den som varnar när det är liksom. Ingen som
har hört det. Syret är slut. Jo, det har.
Okej.
Okay. Tack. Alice är med mig.
Okay. Du ska prata helt enkelt med någon om detta. Du ska inte stå ut med det.
Nej.
Det är konsensus. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Jag heter Anders S. Nilsson, sitter här framför min mikrofon och framför mig på min vänstra flank. Inga politiska värderingar det, utan det är Anders Munke. Rakt i mitten har vi Tobias Persson.
Hey!
Och långt höger ut!
Och långt ut på höger.
Där hittar vi Rickard Sjöberg. Där
hittar vi såklart Rickard Sjöberg.
Men jag vill sitta i mitten, kan vi byta plats?
Ja, vi ska bara ta ett dilemma till bara.
Inga politiska växlar, som sagt. Det här är ett opolitiskt program. Vi löser bara era problem. Vi är ett akut intag för dig som är i nöd. Hejsan Dilemma-panelen. Jag heter Robin. Jag har träffat en tjej genom Tinder. Vi har setts 4 gånger och verkligen klickat. Hon är både vacker, rolig och smart. Men nu vid senaste dejten kom det fram att hon är väldigt religiös av sig. Hon går i kyrkan på söndagarna och vill inte ha sex före äktenskapet.
Oj, oj, oj.
Där har ni det. Hon är ju hur fin som helst, men där är vi diametralt olika. Kan det gå att ändra på henne, eller är detta kört? Robin. Rickard Sjöberg, vad säger du?
Varför vänder du till mig först?
Halleluja. Vi har båda religiösa bakgrunder.
Ja, precis. Vi tar det här, Alice.
Den här bollen lades ju upp på ett sånt perfekt sätt, ja. Eller hur? Så här, hon är vacker, hon är rolig, hon är smart. Vi träffades på Tinder 4 veckor. Man spelar ju upp hela filmen framför sig. Oj, 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 vad de har haft det härligt.
Men
i 4
hon är
veckor.
Religiös.
Men hon är väldigt religiös. Ja, nej, men vad var hans dilemma? Vad han ska göra?
Eller ja,
vad,
alltså, han vill ju ha sex för äktenskapet. Ja,
det är sexet som är problemet.
Ja. Vill inte hon, och nej, hur kan han ändra på henne?
Oj, 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 då ska han börja ett långt men han får ju väcka hennes lust helt enkelt, och sen så kommer ju hennes lust ställas mot hennes religiösa övertygelse då. Och antingen blir det ett snabbt bröllop
eller snabbt.
Så kanske de kan omdefiniera sexbegreppet. Det finns ju så mycket man kan göra som är härligt. Vad går hennes gräns? Kan man hålla handen? Får man pussas? Det finns ju en skala här.
Det är väldigt lite i livet som är gjutet i sten.
Oj, oj, oj. Det var en bra vid definition.
Ja, nej, men allvarligt.
Säg det till Moses och hans stentavlor. Ja. Alltså.
Nej, men du är på ett bra spår här. Ja, det handlar om den här definitionen.
Det handlar om värderingar och åsikter. Och jag kan tycka i ett läge i livet, och nu dömer jag inte, varken den ena eller andra sidan, men ett läge i livet att men det är så här jag tycker. Jag vill absolut inte ha sex för äktenskapet, för jag tror på vinningen är att vänta och så vidare och hitta den rätta. Men saker kan förändras. Mm. Och det kanske är likadant för honom.
Han kan
en dag kan känna att ja, det hon säger det kanske har en poäng. Det kan passa oss.
Hur troligt är det?
Inte så troligt.
men det kan
ändå. Ja, du har rätt i det. Ja. Det känns inte alls bra det här.
Nej. Jag vill vänta. Det här, du är något stort.
Jag klär på mig igen. Halleluja.
men så här är, jag tänker så här. Om nu har de ju inte träffats så många gånger. Bara några gånger.
4 gånger.
Ja, det låter som att det är relativt nytt också i tid.
Man välter inte om kullen tro på 4 dejter.
Nej, han får nog ge det lite mer tid. Och jag tror att han ska utforska det här, vad hon definierar som sex.
Man kan ju tala i tungor. Nej, förlåt. Nej, men det finns ju, som du sa Alice, att man kan ju, och Anders, man kan ju hålla hand och sen kan man se var gränsen går. För många religiösa, vad man läser då om i tidningar och sådär, så känns det som att just i själva samlaget är den stora skilje. Men man kan göra mycket annat säkert i många fall. Som
det där är lite hyckleri också. Att
Ja, fast det,
Ja, att allting utom samlag är synd. Mm, det blir lite konstigt.
Ja, men jag tänker att det viktiga är ju att han talar med henne först så att han inte går över gränsen med henne. Mm. Att jag tycker att han ska sätta sig ner och säga så här: du, jag känner att du är så fantastisk, du är min drömkvinna. Mm. Men det här du har gett uttryck för, att du verkligen vill vänta med sex fram till äktenskapet eller fram tills att vi har gift oss. Det skulle jag vilja veta mer om. Vad går din gräns? Kan vi pussas? Kan vi kyssas? Vill du ta på mig? Får jag ta på dig? Mm. Eller vill du att jag ska backa från dig? Jag behöver veta det.
Mm. Och sen får också anta ställning om hon verkligen, nej, jag vill verkligen inte ens ha liksom mer än handberöring. Då kanske han faktiskt i värsta fall får göra slut om det inte går.
Nej, han får också känna vad hans gräns går.
Ja, han är också absolut behov av ett människovärde. Så, att så antingen så, som Rickard så att han känner, okej, du väntar ikapp med henne.
Vad hade ni gjort då? Alltså om vi går till er, om ni träffar någon som är
för mig hade det nog inte,
det har inte funkat för dig.
Funkat, nej.
Jag skulle nog gått henne till möte som jag var han och testa den vägen och se vad som händer med henne.
Det är ett stort steg med bröllop
fast
och familj.
Fast det blir väldigt romantiskt.
Vilken ålder man är också.
Ja, men det är fyra dejter här. Ja. Alltså, om du gillar den här tjejen, ta det lugnt. Var med henne. Mm. Gör roliga saker med henne. Utforska den delen, för det kommer du vilja göra förr eller senare i alla fall. Och det här med sexet, visa för henne att ja, men just nu är inte det viktigt för mig, men låt oss prata om det så småningom.
Eller till och med Groucho Marx sa ju så här att jag har mina principer och gillar du inte dem så har jag andra.
Precis.
Ja, men det låter ju fantastiskt. Och som ett tillägg till det som Rickard sa, kanske också göra det till en spännande resa tillsammans. Det kan ju också vara en trigger i sig. Mm. Men vi väntar, vi gör det här fram tills dess. Mm. Och så kommer man kanske fram till ett gemensamt beslut.
Vi är stora fans av samtyckeslagen.
Jag kan få det att ropa efter Gud, älskling. Nej, förlåt. Kanske är helt fel.
Åh, Gud.
Nej,
okay. Helt fel.
Helt fel, okej.
Okay. Tobias, kan du gå?
Ja. Jag ska bara klä på mig. Ja.
Tack så mycket. Det måste slutas där.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det här är Dilemma, mina damer och herrar. Vi har samlat ihop en fin trio idag som ni har hört, som ni har lyssnat på programmet. Det är Alice Bah Kuhnke på min vänstra flank. Vi har Tobias.
Men jag vill ju vara i mitten.
Du vill vara i mitten.
Tobias, snart byter vi.
Ja. Okej, jag är med på allt.
Vill du inte vara till höger?
Ja, mitten och höger någonstans där.
Det där är Miljöpartiet. Det finns ju två olika miljöpartister. Ja. Det är en till höger och en till vänster.
För att vi har ju en regering med sossarna och Miljöpartiet just nu. Och det känns som mitten vänster. Mm. Men nu säger du mitten höger.
Ja, jag säger att det är så mycket genomslag för grön politik som möjligt.
Mm. Nu kommer ni in i follan här. Det är lite farligt där.
Förlåt, Anders.
Tobias Persson är här mitt i alla fall. Det vet du.
Han sitter mitt i skiten.
Och sen har vi Rickard Sjöberg på yttersta
högerkanten.
Stövlarna på.
Väldigt solbränd och brun.
Nej, det är inte.
Nej. Röda kinder.
Ja, verkligen. Det är så varmt här.
Vi har precis pratat sex. Ja. Vi ska gå vidare på programmet. Och här kommer ett brev ifrån Stefan. Hejsan, Dilemmapanelen. För två veckor sedan var jag och åtta andra gubbar på en fest hos en i gänget. Festen spårade ur och jag kräktes i en blomkruka. Alla var för fulla den här kvällen och ingen kommer ihåg så mycket. Dagen efter så bröt världen ihop och blev skogstokig. Nu har det gått så långt att han har begärt en utredning om blomspyan. Den som har utfört detta ska bannlysas från hans umgängeskrets. Jag och han har varit vänner i 35 år, ska jag tillägga. Hur ska jag göra? Ljuga eller erkänna och hoppas på det bästa? Vad säger Alice Bah Kuhnke?
Nej men oj. Alltså, ja, man ser ju det här framför sig. Åtta gubbar som man beskriver det som spyr i blomkrukor. Och sen vän sa,
men
gjorde det. Det var ett sjöslag, förstår vi ju. Mm. Och sen då vänskap, 35-årig vänskap som ska brytas upp på grund av en spya i en blomkruka. Då känner man, då kanske man inte har gått igenom sådär jättemycket tillsammans.
Nej, köp en ny blomma och gå vidare bara.
Ja, eller hur? Ja.
Men erkänna det eller inte?
Ja, självklart.
Det är inga konstigheter.
En granne till mig, ett gäng ungdomar, och de var 16-17 år och hade värsta krökafesten. Och stod och skrek på gatan så här. Och jag ställde mig på balkongen och bara, nu får ni lägga av, in med, vi har barn som försöker sova här. Åh, men Rickard, de har snott Steffes moppe. Nu skiter jag i, sa jag. Gå in och lev rövare om ni ska leva rövare. Ja, precis, så kom man upp på morgonen. Spyar jag över Land Rover. Va?
Jag vill ha i Bromma.
I Bromma. Detta händer i Bromma.
På en söndag.
Ja. Herregud alltså.
Morgonen därefter så kom dottern in. Och sa, det var, jag tar ansvar för det här. Aha. Det är pengar för en biltvätt. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Mycket bra.
Moget.
Från att vara ganska långt ner på min skala så flyttades hon upp jättehögt. Mm. Väldigt respekt, verkligen. Snyggt.
Ja, herregud, vi lever på en planet där det pågår folkmord, utrensning och skit. Om någon spyr i en blomkruk, man ska inte bryta vänskap för det.
Nej.
Det kom upp lite grejer. Det kom upp en grej.
Det kom upp på festen mer än vi hade tänkt oss.
Ja, herregud, vad är det för värld vi lever i? Vi har liksom ISIS och fascism på gång. Kan vi inte ha liksom någon spyr i en blomkruke? Exakt.
Ja, och vad är det för vänskap? Alltså man kan ha fyllt först tillsammans sedan 35 år, så kan man inte erkänna att man har spytt i en blomkruka när det spår.
Ja, liksom. Och alla var väl det var väl ett allmän sjöslag. Och
åtta gubbar.
Och en gick millimeter för långt. Ska han då fysas ut?
Det var ju bara otur att just han spydde. Resten kanske spydde fast på andra ställen som ingen
har
upptäckt.
Det kunde blivit värre. Ja, exakt, en blomkruka ändå en blomkruka. Det kunde
kopiatorn fick också andra ställen.
Ryamattan. Ja, har man den nu för tiden förresten?
Ja, ja, det var mycket spöja när du, om du är på väg att ska fokus där hemma så kan jag bara säga lycka till. Vi kan väl i alla fall konstatera att om man har känt för 35 år och åkat skräckas i en blomkruk, nu sa det igen, ja, så är det ju faktiskt så att då är det inte mycket vänskap om inte du kan berätta det, Stefan. Är vi överens om det?
Nej, helt överens.
Tack. Och sen kan du växa också i din kompis ögon som Rickard.
Precis. Om vi tar en hel juckapalm.
Ja. Blomman kommer inte växa med, den är du.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, min bästa kompis ex är min drömpartner, företagspartner alltså. Jag har en app-idé som jag länge velat förverkliga, men eftersom jag inte haft något startkapital så har det varit någonting jag pysslat med på om kvällarna. Min kompis träffade en tjej som är världsbäst på just de här koderna som behövs för min app-idé. Problemet är att lagom till att jag förstod det så gjorde de två slut. Oj, oj, oj. Min kompis vill inte att jag ska börja träffa henne och förverkliga min företagsidé. Men hon vill. Ja. Vad ska jag göra då, undrar Roman. Vad säger jag? Alice Bakunke?
Han får helt enkelt säga till sin kompis att hörru, nu så skärper vi till oss. Hon är ju värsta coola smarta tjejen och hon vill samarbeta med mig, så nu gör vi det här.
Ja, ja, sakta i backarna här nu. Vi vet inte varför de gjorde slut. Vad vet du om att hon är världens underbaraste, häftigaste, coolaste tjej?
Nej, precis.
Hon kanske är en kaninkokerska. Ja.
En Glenn Close.
Jag har ingen business med henne.
Här går vi från 0 till 100 på söndagsmorgon. Ja. Men nej, varför ska vi tro det? Jag blev nyfiken. Mm. Vad är det här för app? Det här är ju någonting som kommer komma hela svenska folket världen till del.
Du är verkligen optimist. Vilken briljant
kvinna. Alla appar är fantastiska.
Men det här är entreprenörskap, innovation. Och han har jobbat som en månskensbonde. Men här är det en skadest.
Månskensbonde, vad är det?
Man har gjort det vid sidan om. Ja, när han har haft ett vanligt jobb, men så har han ändå haft nät den här drömmen. Och nu finns den här människan. Det är klart att han ska gå vidare med det.
Men jag tror att det finns fler som hon. Det måste finnas fler med samma kunskap som hon har.
Nej, han skrev ju det. Världsbäst eller världsunik.
Ja, det är inte alla som kan de här algoritmerna måste skriva. Mm. Alltså, kan man koda så är det
kan det vara så att de har träffats kunskap. Kanske redan har träffats i smyg och snackat appar i månskenet. Plöj mitt fält. Ja. Ja. Nej,
men... Vill du träffa månskensbonden?
Ja, fram med grepen. Nej, men det kan vara så här. Nej, men vet du vad? De kan väl också, en gyllene mellanväg kan också vara att de ses fast lite diskret då. Om
bakom ryggen på kompisen?
Samtidigt om han kan väl förklara då att säga att jag vill inte såra min bästa vän och han tycker det är jobbigt att jag träffar dig och han kanske är arg på det. Men, vi kan väl
men varför krångla till?
Nej. Det är väl snällt.
Nej. Vi röstar ner dig.
Ja. Okay. Att gå bakom ryggen på människor, är det en bra väg framåt?
Gör jag dagligen, ingen som märker det. Det är fantastiskt. Jag kan rekommendera alla, ljug mer. Man lever längre, sover bättre, sexet funkar. Säg en nackdel med att ljuga hela tiden.
Parten blir glad.
Ja, precis. Ja. Nej, men det här med bakom ryggen, det låter så... Alltså, jag tror ni gör det smussligare än vad det är. Man kan väl bara ett ärligt mejl till den kvinnan och säga att Jag har känt min vän sen vi gick på lågstadiet, eller jag har ingen aning. Vi är kompisar och han är väldigt just nu sårad. Så att jag vill att vi gör det här, men vi kanske inte behöver berätta det för honom. Alltså en liten
men Tobias, nej. Är du helt för ljugen? Så där kan man ju inte leva sitt liv. Varför ska man behöva, gå? Han gör ju inget brottsligt. Alltså här, han
vill... jag tror det finns väl grader i helvetet, Alice. Man behöver inte göra något brottsligt, man kan göra något som känns fel.
Ja. Men därför ska han ju tala med sin vän först och säga, vet du, den här idén som jag har burit på så länge, den kan ju faktiskt bli verklighet med Lucy. Kan
vi inte... Men Lucy, världens smartaste, bästa kvinna som är atlet och hjärnforskare. Vad var det du sa?
Nej, men jag tror att om han måste ju kolla med sin kompis, varför tog det slut? För att om det är precis efter uppbrottet, ja men då är det klart att känns känslorna svämmar över lite grann. Men om det är ett helt vanligt uppbrott och de har liksom gått isär bara, då finns det ingen anledning att vara arg för att kompisen sen börjar ha lite business med henne. Nej. Det tycker inte jag. Men å andra sidan, var det ett smutsigt uppbrott, en kaninkokerska, då finns det ju risk att det här kommer smitta över på något sätt på affärsuppgörelsen. Precis. Också sen. Så då ska man passa sig.
Som en del av liksom, vad heter den här undersökningen, studien, affärsmodells undersökningen man gör innan man startar upp ett företag. Ska han förstås göra en bakgrundssökning.
Men där står det inte att hon har kokat en kanin.
Nej, men han talar ju med sin vän och frågar, varför tog du egentligen slut? Tror du att det är en bra idé att jag tar kontakt med henne för att bygga världens bästa app?
Prata med din vän, tycker Alice, gör det fast gå bakom ryggen på din vän.
Jag tycker du gör det smutsigare.
Ja, diskret sa du då.
Diskret.
Diskret är bakom ryggen, Tobias. Okay. Let's face it. Och Rickard Sjöberg tycker att du ska ta reda på hur uppbrottet var. Ja. Om känslorna möjligen finns kvar hos din kompis, då sätts allting annat i ett annat ljus.
Precis.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Carolina. Jag lever ett hektiskt småbarnsliv och har varken tid eller lust att gå i affärer, så jag handlar det mesta på nätet. Problemet är att det enda postombudet nära mig sköts av en odräglig kvinna med en otrolig förmåga att vända vilken solig dag som helst till en deppig höstkväll. Innan man får ut sitt paket så kan hon läxa upp mig om vad man får beställa och när och hur man ska hämta ut det. Jag har aldrig brutit mot någon av hennes regler men kan ändå få en utskällning i förebyggande syfte. En gång höll hon kvar mig för att gråta ut och klaga på sina arbetsförhållanden. Är detta smällar man får ta eller vad kan jag göra, undrar Carolina. Är ni med? Rickard Sjöberg, vad säger du?
Ja, gå till chefen. Direkt. Det här ska inte hon behöva ta i, tycker jag.
Och så får hon sparken och blir ledsen.
Ja.
Alkoholiserad. Vad säger Tobias Persson?
Pröva att ta med en kompis nästa gång du hämtar ett paket. Det kanske har vuxit någon slags förtroende mellan dem, som då postombudet har känt att här kommer min bikt. Så om då Carolina med sig kanske, jag vet inte, stora hotfulla kompisar nästa gång. Två, tre gånger på raken.
Med skinnväst.
Ja, exakt. Subtilt sådär, frimärke.
Nej, men jag plockar lite från din idé, Tobias. Därför att det kan ju faktiskt vara så att Carolina har varit generös och lite för snäll. Mm. Så att postombudet faktiskt ser Carolina som den här räddade ängeln som hon kan gråta ut hos och ibland liksom läxa upp och så vidare. Så kanske ska Carolina ha med sig en vän, men det behöver inte vara någon stor bus, utan det kan vara bara en annan person som när postombudet går över gränsen säger, vet du, så där kan du inte säga, vad är det för sätt, Carolina? Exakt. Och som liksom spelar upp en liten scen. De kan öva något rollspel innan att vännen ska säga ifrån.
Det är en väldigt stor affär av det här. Spela ett rollspel
jo,
innan.
Men vet du varför? Den stora affären.
Jag har beställt skor, vad är det?
Det här beror ju på att Carolina skrev ju att det var det enda postombudet som fanns i hennes närhet. Ja. Stod det inte så?
Ja,
så
det,
Carolina är lite beroende av att det här fungerar. Mm. Och för att hennes liv ska fungera. Så det kanske är värt en liten markering om att det inte är okej att bete sig som postombudet.
Och jag tycker inte man ska vara rädd för konsekvenserna. För det kan vara de här eventuella konsekvenserna, det kan vara den bästa gåva som hon kan ge det här postombudet.
Mm.
Att äntligen var det någon som satte ner foten och sa och satte gränser för mig, och nu måste jag agera på ett annat sätt.
Ja, och Carolina kanske säger så här, vet du, jag tycker du ska vända dig till någon professionell som kan hjälpa dig, för jag är inte den personen. Tack och hej, nu tar jag mitt paket.
Men har ni tänkt på det någon gång när ni möter odrägliga människor i någon slags serviceyrke, att bemöta dem med otrolig vänlighet och säga till dem så här, gud vad du är trevlig. Alltså hjärtligt.
Det
händer ju någonting med den människan. De skäms.
Ja.
Har ni tänkt på det?
Mm. Ja.
Jag sa ungefär så där till en telefonförsäljare för lite sen.
Mm. Har du tid att prata? För jag har lite, jag har mycket tid som helst.
Ja, men jag sa det till henne. För jag var absolut inte intresserad av hennes erbjudande. Jag sa, jag tackar nej. Direkt. Men det jag vill säga till dig det är att du är fantastisk på att prata. För du pratar på ett sätt som får mig att känna att du verkligen menar vad du säger. Du rabblar inte.
Mm. Vad sa hon?
Ja, hon blev verkligen så här, nej men du gjorde min dag, du blev jätteglad.
Och Rickard Sjöberg från Postkodmiljonären när säger detta.
Kan du tänka dig?
Förstår du? Exakt, ja. Du gjorde hennes dag.
Hennes liv.
Hon ringer aldrig dig igen.
Hon har ringt sedan dess.
Hon ringer hela tiden. Jag har ett dilemma. Hon stalkar mig nu.
Nej, men det är absurt om man ska behöva dra sig för att man, när man går in och ska hämta ett paket så sitter och tjuvhåller det. Först ska jag berätta om min barndom, annars får du inte se paketet. Mm. Det är knäppt. Så att, ja, jag tror jag tar med något. En person som blir ett objektivt vittne, för att det här förtroendet har väl byggts under x antal gånger. Mm. Och nu så kan Carolina inte gå in utan att nu kommer det här igen. Och då blir hon glad. Hej, vad kul att du är här. Som jag sa sist, min skilsmässa. Och så börjar hon prata, tror jag bara. Och då är Carolina för snäll för att säga ifrån. Så ta med en vän eller två så det blir liksom en slags stör. Men, hennes.
Alltså, hålla på med vänner hit och dit. Ja, jag gör det då, men håll inte på att gulla för mycket. Utan, alltså, gränsen är nådd och passerad. Mm. Sätt ner foten, nu får det vara bra.
Ja.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Marika. Min nya pojkvän är överdrivet hygienisk. Jag kom hem till honom sent en kväll och la mig på hans överkast och gav honom en puss. Han skrek att jag var tvungen att hoppa av. Tydligen fått kläder som har varit utomhus nudda sängen. Jag är tvungen att byta om till sängkläder i sovrummet. Det värsta är när vi har sex, eller haft sex. Han duschar, sen tvingar han mig att duscha medan han byter lakan i sängen. Förutom detta är han underbar, men jag vet inte om jag kan stå ut. Borde jag ställa ett ultimatum? Att han måste försöka minska sin bakterieskräck om han vill vara med mig, undrar Marika.
Herregud,
Tobias Persson, vad säger du?
Men vilken märklig start. Hej älskling. Och så kommer en kyss på mig. Du kommer utifrån, där människor bor. Vad är det för? Det låter som en bizarr. Någonting har ju hänt i hans barndom eller liv. Det känns på allvar nu.
Jag tycker, Tobias, nu säger vi det i kör, du och jag. Precis det som Alice brukar säga. Mm. Prata med någon.
Prata med någon. Ta i med hårdhandskarna, eller sätta på handskarna, för du blir ju...
Ta i med hårdhandskarna och ta av dig när du går lägre.
Jag vill ju inte vara den som är den, men jag har en kompis som inte som ändå kan dela lite av pojkvännens skräck för basiller. Det är ju inte helt fräscht med kläder och byxor. Nej. Som har varit i tunnelbanan som man...
Alice, du är halvvägs där.
Ja, faktiskt, det är jag. Jag ska säga så här, helt ärligt, och jag har ändå känt att jag rör mig inom normalitetssfären.
Nu hör vi inte lyssna att du sitter i en säck med ett klippt lufthål.
Med två assistenter som sprayar dig.
Alltså, om när mina barn efter att ha passerat alla tunnelbanor och bussar kommer hem med de här kläderna på sig, sina skolkläder, och om de slänger sig i min säng, då kommer det också ett ljud av avsky och äckel.
Men visst.
Alltså, det är inte okej. Och jag vill inte ens ha dem i soffan. Så jag säger, ta av er, byt om först.
Vad tror du kan hända? Du får...
Alltså... Ja, men är det bara... Ni tittar, ni är jättekonstigt.
Jag hör vad du säger, verkligen. Jag känner så här, på överkastet, ja, men det är okej. Mm. Men kryp för tusan inte ner bland lakanen med dina jeans som du har varit på skolan. Nej, eller åkt tunnelbanan.
Det kan jag hålla med om. Och även när mina barn kommer hem från skolan ibland, så kan de tvätta händerna om de har varit... Så de klappar hundar och håller på vägen hem. Men om man har haft sex, du är naken med din partner, och sen ska han fort in och ta bort basilen och fort duscha nu, så ska vi ta lakan, ska vi göra rent.
Ja, om man duschar väl före.
Det var...
Och vilken blick jag fick.
Vilken blick.
Ja, men det där är för frikyrkligt att duscha före.
Man kan duscha före, men det är väl inget krav? Eller brukar du alltid duscha före?
Vad spontan du är.
Men jag har en kompis.
Nej, men det beror på vilken typ av sex man har, Alice.
Ja.
Rickard, vill du fortsätta?
Ja, ju mer oralt det är, desto mer vill man duscha.
Oj, 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 nu så
var det min...
Fortsätt gärna. Där kommer den stora postkodden.
Postkod, Mikula.
Nej, 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 och jag har slut på kompisar. Jag tror vi måste byta ämne.
Ja, men vad ska Marika göra då?
Ja, nej, men,
det är henne vi är här för.
Vad var dilemmat? Nej, att hon funderar på att göra slut?
Ja, ja, egentligen faktiskt. Hon borde ställa ett ultimatum. Jag tolkar det som att hon går och leker med tanken, kan jag med honom.
Ja, men det är klart hon kan.
Nej, bara... förlåt.
Ja.
De får göra upp några regler kring de här hygienfaktorerna.
Gå halva vägen då.
Ja, precis.
Ja. Bra överkropp, men...
Nej, men vi är väl överens om att han har tagit det här några steg för långt. Ja, ja, så här kan man inte leva liksom.
Ni sa ju prata med varandra, och i det här fallet så känns det som att den här killen har någonting som heter OCD. Alltså obsessive någonting. Compulsive disorder.
Det kan vara så enkelt.
Och då behöver man ju prata om det. Det blir man lätt av med KBT.
Ja. Mm. Det låter som att du har en kompis som talar med egen erfarenhet.
Kompis?
Ja.
Ja, inga kompisar. Nej, men man har ju mött på folk.
Jag har levt länge.
Har jag träffat dig, Alice? Nej, då.
Ja, du duschade ju hur länge som
helst. Ja, det är också det är kompulsivt på andra hållet.
Jag reagerar mest på det som skrevs i brevet. Att han tvingar henne att duscha. Alltså, det känns
och så byter han lakan efteråt.
För det känns då sätter du en punkt på något som var förhoppningsvis en trevlig gemensam gymnastisk... att, fy, nu ska vi genast göra det klart här.
Jag kan ju se han rusa upp direkt efteråt och bara rätt ner duschen.
Var det skönt för det också? Fel fråga. Hämta ett med dig.
Ja. Ja, men jag vill ändå slå ett slag för duschar och nytvättade lakan. Finns något härligare?
Tack. Nej, det har du rätt.
Ja. Mm.
Tack.
Men å andra sidan, ju mer det sprutar, det kan ju vara fontän. Fontänorgasmer och grejer, då vill man byta lakan.
Jesus. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Felicia. En av grannbarnen i vårt område är 12 år och har börjat skicka kärleksbrev till min pojkvän. Hon tror att han är Viktor Frisk från Samir och Viktor. Hon skiner alltid upp och vinkar glatt till min kille när hon springer förbi i trapphuset. Hon är ganska utlämnande i sina brev och vissa saker är chockerande. Så chockerande att de kommer från en så ung tjej. Min kille tycker att vi ska visa upp breven för hennes föräldrar och berätta allt. Men jag känner sympati för henne. Jag vet hur det är att ha en kändis crush. Hur dumpar man en 12-årig fangirl på bästa sätt, undrar Felicia. Mm. Tobias Persson, vad säger du?
Jag tror inte man behöver visa brevet kanske, men kanske om det är så självutlämnande och det känns som det finns en någon slags sexuell underton här, eller? Ja. Man vill utgå ifrån nästan.
Ja, det låter så.
Att hon har skrivit saker i brevet som är i stil med
du behöver inte exemplifiera.
Som 12-åringar
kanske inte ska göra då
eller känna till. Eller?
Känna till, jag förstår. Mm. Prio ett är att säga jag är inte Viktor. Det är väl nummer ett.
Verkligen.
För då kanske hon bara, aha, så upphör det. Mm. Och 12-åringar idag är inte som 12-åringar när jag var liten. Så hon kanske skriver saker som hon tror att vuxna ska skriva. För att det här, så hon kanske även använder språkbruk och metoder som inte ens hon själv vet vad det innebär.
Vad klok du är.
Så, ja, eller hur? Fortsätt. Nej, men så att säg bara jag är inte Viktor och så paus, jag är Samir.
Nej. Du är inte så klok.
Okej, jag tar tillbaka allt. Nej, men på allvar, jag är inte Viktor, men sådär, låtsas som att brevet aldrig har kommit fram, utan bara snacka med henne och så får hon då säga, är det inte jobbigt att sjunga med Melodifestivalen? Va? Hur menar du?
Ah,
men du är Viktor. Nej, jag är inte Viktor.
Mm.
Ta det så. Så behöver inte ens...
Har du fått ett brev?
Ja, och då säger han, va? Vilket brev?
Mm.
Låt det bara passera så.
Vad säger Alice?
Nej, men jag tänker, vi vet ju inte exakt vad den här flickan har skrivit i brevet, men det låter ju som att det är saker som man inte förväntar sig av en
chockerande.
Jag tänker att om jag var förälder och om mitt barn kanske på något sätt hade varit utsatt för någonting eller levde i fantasier som jag ändå skulle vilja, alltså jag tror ändå att jag vill ju samtidigt inte att man ska bryta något förtroende mellan den här 12-åringen och den hon tror är Viktor Frisk. Men att prata med föräldrarna, jag känner
gör
ändå...
Gör det, förlåt, jag vet inte vad jag tänkte på. Mer och mer. Nej, men på allvar, låtsas som att brevet inte har kommit, så hon inte behöver skämmas inför dig. Sen går det till föräldrarna och signalerar, för om en 12-årig flicka nu, om vad vi kan förstå av brevet, antyder att jag vill gärna ligga med dig, jag gör vad du vill. om en 12-åring skriver till en vuxen man, det är ju inte, det är ju djupt osunt. Så, det, så även om hon då kanske använder språkbruk, så är det ändå en varningsklocka. Ja. Du ska inte ens tänka på att ha, liksom, ligga med en vuxen man eller attraheras en vuxen man. Och det måste föräldrarna få veta, att jag har fått brev här. Tyvärr brände jag det, men ni ska veta att hon har skrivit, så att bara ha den informationen.
Men varför inte gå till henne personligen?
Nej, för hon är 12 år. Ja, men... hon är ju ett barn. Ska men kan hon bli ut?
Det kanske man kan också faktiskt.
Jag säger, i kombination då. Jag förstår verkligen om det nu har skenat iväg i hennes fantasier och hon säger saker som hon absolut inte bör säga i sitt brev. Då är det ju bra att föräldrarna får veta det, så de vet vad hennes dotter håller på med. Men ge henne en chans att vakna själv, tycker jag.
Och säger
då utsätter vi ju ett barn för risken att känna skam och skuld inför vuxna människor som hon inte känner.
Ja, men det gör man hela livet sen. Ja,
eller så att, uppfostrar alltså, vi bara?
Ja,
för jag tycker det är hårfint.
Jag tänker på det här med att säga någonting till föräldrarna. Alltså att om man nu börjar fråga...
Inte läsa upp brevet, tycker jag.
Nej, men att säga någonting, att hon har skrivit till mig och det är väldigt utlämnande och... Alltså att man säger då vissa saker kanske som står i brevet som är olämpligt för en 12-åring, att han implicit någonstans börjar anklaga föräldrarna för dålig uppfostran, eller att har det hänt någonting i familjen här, eller men det står inte att det kan slå fel om man går föräldrarna.
Fast en risk måste vi, jag tror att vi lever i tider där vi måste ta mer ansvar för varandra och också för andras barn. Alltså att vi är vuxna som tillsammans ska försöka ge dem så bra förutsättningar som möjligt. Och Felicia hade ju inte skrivit det här brevet och inte skrivit som hon skrivit sitt dilemma om det inte var att det var väldigt över gränsen vad hon vill och ge uttryck för.
Ja, och om hon då skriver samma sak till andra artister liksom. Det är en sak, jag minns när man själv gick i högstadiet och de som gick i nian var ihop en kille som var 2 år äldre. Men om du är 12 och ihop med någon som är 27, eller, det är ju ett brott för det första. Så det är ju faktiskt, jag tycker föräldrarna ska varskås på något sätt, för det är något beteende hon har.
Jag tar tillbaka det där att jag tycker inte man ska bara prata med barnet. Nej. Men jag tycker att man ska prata med barnet, men man ska säga till föräldrarna också. Jag tycker att man ska ge barnet chans att få den här informationen.
Vad finns skrivet, men det här ska du posta när du är 21.
Nej, men behandla barnet med respekt och värdighet.
Ja. Och först barnet och sen föräldrarna, eller?
Nej, jag tycker man ska säga till föräldrarna först egentligen.
Du började med barnet först.
Ja, jag vet.
Alice Bakunke har alltså helt enkelt övertygat dig om den rätta åsikten. Ja.
Nej, men vi har resonerat oss fram genom ett dilemma.
Det är en bra panel. Hoppas vi.
Men vi tror det.
Jag... förhandling med Susanna.
Ja, oj, så här snällt går det inte till då riktigt.
Förhandlingsteknik menar jag. Tack så mycket i alla fall.
Tack.
Hej Sandilemma-panelen, heter Filip. Jag och mina två syskon har ett spelkonto där vi sätter in 50 kronor varje månad. Nu glömde ett av mina syskon att sätta in pengar, även fast jag påminner flera gånger. Och såklart vinner vi 6 miljoner.
Oj!
Hur ska vi göra nu? Ska han få vara med på vinsten eller ska han få lära sig läxan? Han var ju inte med på denna lott denna gång, undrar Filip. Vad säger Alice Bakunke?
Nej men oj, vad roligt. För man blir ju glad. Grattis.
Det blir inte jag, är avundsjuk.
Nej, men vad fantastiskt kul. Det är klart att ni ska dela med ert syskon.
Han var ju inte med.
Ja, men det spelar ingen roll. Man är syskon, det viktigaste av allt.
Tobias Persson?
Här har man chansen till en lång och härlig släktfejd. Kör! Frys ut jäveln. Han får lära sig. Sen ska syndaren vakna. Köp dyra villor, skratta åt honom. Låt han supa sig full på jul. Ramla under granen. Bli spelmissbrukare. Försöka komma i kapp. Håna han ännu starkare. Nej, förlåt. Nej, men det vore väl...
De påminner honom flera gånger och han gjorde inte det. Man måste lära sig läxan som barn.
Ja, men lite grann kan jag känna att men kom igen nu. Jag vill inte. Men du, sista chansen. Och sen vinner de. Ja, precis.
Det är världens största var vad jag sa efter.
Han kan väl få lite mindre summa då?
Men det var jag inne på. Låt det svida lite grann.
Lite grann kanske.
Lite. Ett avdrag.
Eller ett symboliskt avdrag. Gör pengarna ett ihåligt träd. Säg inte vilken skog det är. Han får liksom, han får jaga
lite. Du har fått pengarna.
Vilket jobb när man har...
Det är ju slabbadobackar som inte har betalat. Det är det.
Det tror du?
Ja. Så och dessutom blivit påminda. Så att jag tycker att dela på pengarna. Men låt det...
Svida lite grann,
kanske på ett humoristiskt sätt.
Ja, på ett bra, snygg lösning. Ja.
Då så får vi helt enkelt säga så att ni tycker, Alice och Tobias, att de ska dela lika trots allt.
Ja, här är livet är kort.
Rickard tycker det också, men inte helt lika, utan låt det svida lite grann.
Låt han ta notan några veckor.
Precis.
Bara lite sådär.
Ja.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen heter Nina. Min kille delar väldigt mycket på Facebook. Han lägger ut bilder på oss över minsta lilla grej. Han lagar spaghetti och köttfärssåsen onsdag, tänder värmeljus för att få till en snygg bild. Det känns nästan som att han gör det mer för Facebooks skull än för min. Det är de mest vardagliga situationer som sen kryddas med ord som världens mysigaste onsdagsmiddag med mitt hjärta. Problemet är att jag skäms, men när jag tar upp det med honom så tar han illa vid sig och säger att han bara menar väl. Kan jag kräva att han slutar eller är jag löjlig? Undrar Nina. Det här är ett vanligt problem tror jag. Men... Ja.
Han kanske ser de här middagsarrangemangen som någon sorts konstnärlig installation som inte egentligen handlar om mys och närhet och kärlek. Och då kanske de behöver ett samtal om
han
det.
Han kan vara gränslöst stolt över det de har och vill berätta för världen. Det kan vara så enkelt.
Nej, men han kanske kommer säga så att men det där betyder ingenting. Jag bara gör det för att jag tycker om att sätta ihop fina bilder på Instagram. Men det som jag verkligen gör med dig och som bara du och jag har, det skulle jag aldrig dela med andra människor på Facebook.
Men alltså,
det gör jag på Twitter.
Rickard, du måste styra upp det här samtalet.
Alltså, det jag känner...
här de sitter ju och lullar kring ett stort problem. Ja. Det är cancersvulst. Bekräftelseknarkande. Sådana människor ska ju, man ska säga till.
Ja, alltså det jag känner om Nina upplever att han är frånvarande, han är inte där.
Nej.
För han är i sin telefon och fotograferar och fixar dekor och håller på.
Liksom. Maniskt visa upp en bild som inte finns.
Då lever han i en förljugen värld.
Exakt.
Och då ska han väckas.
Tack. Hårt! Ja. Rika.
Bra, det är ett övergrepp.
Nej, men här måste man närma sig varandra och komma fram till en kompromiss.
Men det är de två som har en stund. Varför måste de visa andra att de två har en stund?
Han vill visa vilket lyckligt liv de har. Det är den här klassiska, vår skadeskjutna samtidigt. Att du kan inte leva för en andra bekräftar hur bra det är. Mm. Kolla, jag klippte mig idag. Leif, vilka polisonger du har. Sluta, handhjärtan. Men det är sinnessjukt. Klipp dig, ät din lax och dö som en man eller kvinna. Berätta inte, häng inte ut dina tarmar. Jag orkar inte med den här världen. Jag håller med Ricka. Skjut honom.
Och lägg
ut bilden på Facebook.
Ja, där har vi någonting.
Då har vi en fonus och en ljussättare. Och så här ligger ett lik av en klen jävla...
En bildvärld, Instagram.
Men hörni, ni måste vara medvetna om det. Att nu när vi sitter och säger det här. Det första folk kommer att göra det är att gå in på våra Instagramkonton och kolla vad ligger där egentligen.
En lax.
Och då kommer man faktiskt på mitt konto se att men det är en del personliga bilder från några personliga stunder. Ja, och lite gulligull.
Men vet du
absolut.
Vad?
Men jag känner att 99 av 100 gulligullstunder, de finns inte där. Men ibland finns det en anledning till att idag är det bröllopsdag och jag vill skylta med min fantastiska fru.
Mm. Och, ja, självklart.
Och hela bröllopsidén är ju att skylta med kärlek.
Sin kärlek.
Ja. Sin kärlek. Ja. Så det där hänger lite grann ihop, det finns en logik där.
Men att dagligen, alltså som hon sa, att han även verkar lägga fram då, alltså nästan rekvisita och kamma fram håret och liksom tagning. Så det
blir jag har nyckeln, här kommer det. Den magiska nyckeln. Prata med varandra.
Ja!
Eller chatta på Facebook.
Prata med varandra via Instagram.
Och be om råd.
Nej, men vet du, det finns ju,
skriv inte i Dilemma.
De mest sjuka paren som lever sen narcissistiska, de ger varandra kommentarer på Facebook. Sådär. Vilken fin bild du la ut idag. Ash Patch, jag älskar dig. Ja, men du är min lilla smultronkrans. Och så toppar de varandra i kommentarsfälten med. Och sitter förmodligen i varsitt rum och bara drrrr, det är helt sjukt.
Tobias har mycket ilska inom sig vad det gäller sociala medier.
Och den ska ut snart.
Den har redan kommit ut. Ja. Så jag är säker på det. Tack så jättemycket. Ni har ju hört själva, du har själv hört Lina vad både jag och panelen tycker om detta. Du får ta till dig vem du vill. Tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Alvaro Soler, La Cintura.
Bra där!
Det lät som en finsk besvärjelse.
Ja, man önskar att alla lyssnare fick se dig, Anders, framför sig. Hur du liksom tar i och så här, gör några så här axelrörelser när du talar utländska.
Jag smäller blicken i någonting ojämnbart och sen försöker jag se sensuell ut.
Ja, precis.
Och jag tycker du lyckas. Finska.
Du tittar på mig faktiskt.
Jo,
lyssnarna ska veta att rutorna här är immiga just nu.
Ventura.
Det är Dilemma och jag kan säga att det här var sista låten i programmet. Så tack så mycket Richard Sjöberg.
Tack själv, var en ära att få vara med.
Tack så mycket Tobias Persson.
En för tacke.
Tack så jättemycket Alice Bakunke.
Får jag bara, du har sagt Bakunke i 2 dagar nu. Och på 90-talet när jag var hallåa och påade Alice program, då fick jag veta att hon heter Alice Bakunke.
Att du minns det, Richard.
Eller Alice Ba heter du då?
Ja.
Har jag sagt fel i...
I alla år.
I hela helgen.
Ja, sen vi första gången möttes okay. på 1990-talet.
Och då sa jag ba också.
Ja, men vet du.
Men då heter du inte, du, ja då heter du ba. Du heter inte Kunker.
Nej, nej men ja.
Så jag roligt. Fel också. Jag nej, är jätteledsen. Jag har inte ens blivit korrigerad.
Nej men vet du, en del säger, det är nog ba på riktigt. Men många säger bara, och jag vet vem jag är. Så att det är helt okej.
Okay. Jag ber om ursäkt för detta. Ja, det var inte alls tänkt att vara...
Så om någon säger Alice Bah Kuhnke, vem menar du?
Hallå, jag pratar
vem var de? Vem av alla jag känner som heter Alice Bah?
Ja, Alice har ju svarat på tilltal, så att jag nöjer mig kanske om det. Men jag känner mig otroligt generad.
Nej, nej. Det kan vara bara kul att veta till nästa gång.
Tack ska du ha. Efter 30 år så har jag träffat.